Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Det är ju så att vår partner i juni är Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Peroni Nastro Azzurro 0,0% är, just som namnet antyder, ett helt och hållet alkoholbefriat öl. Men det är inte bara ett öl helt utan alkohol, det är dessutom ett otroligt gott öl. Helt utan alkohol. Ett öl med smak som är snudd på identisk med originalölet.
Ja, och vi har ju druckit det här ölet ett gäng gånger över lite tid nu faktiskt. Och kan verkligen stå bakom både smak och känsla. Jag skulle vilja säga att vår premiär var väl på F1 i Monza förra året. Och det var ju otroligt trevligt måste jag säga.
Ja, men det var ju otroligt trevligt och otroligt gott. Och perfekt inte bara i Monza utan även vid alla andra tillfällen när man inte vill eller får dricka alkohol helt enkelt.
Och Peroni Nastro Azzurro 0,0% är vad man kan kalla den alkoholfria ölens mamma. Drottningen i kylen. Den har dessutom italiensk smak och ett italienskt arv, vilket vi alltid uppskattar. Det är sedan gammalt.
Vi är ju den goda smakens förespråkare och är det något det här är, så är det ju faktiskt god smak.
Ja, och vi var på Monza och ja, det var ett minne för livet. Men nu är det ju så här att ni lyssnare har möjligheten att uppleva Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Och inte bara det, utan en replika av den allra senaste Aston Martin Formel 1-bilen.
Den 16-18 juni så ska man befinna sig i Kungsträdgården i Stockholm, för då äger evenemanget Il Pitstop rum. Det är vad man kan kalla för en track day experience. Il Pitstop är utformat för att återskapa det perfekta depåstoppet.
Och mellan klockan 12 och 18 dessa dagar finns en replika av Aston Martins Formel 1-bil AMR 23 på plats. Och du som lyssnare har en möjlighet att tävla om unika biljetter till en track day experience på Silverstone. Med andra ord, en smakfull matchning av öl, bil och stil med Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Som är det perfekta ölet för en suverän alkoholbefriad smakupplevelse. Välkommen till Il Pitstop.
Det här blir kul. Tack Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Fantastiskt kul, händelserik och enormt trivsam vecka vi har bakom oss tycker jag.
Väldigt eventtung på ett positivt sätt.
Ja, det haglar ju events i vår bransch och det är ju många gånger intressant och inspirerande och ibland så är det VM i kallprat och trist, men den här veckan har varit väldigt...
Det har varit positiva, dels att det har varit roliga företag att besöka, men framförallt också att vi har fått möjlighet att anordna ett av dem.
Vi har ju verkligen... Vi suger på den karamellen, men ska vi börja med att säga att du har hängt med Luca Robinacci?
Ja, vi bägge har väl det.
Ja, så var det ju faktiskt.
Det är roligt med, vi kanske ska berätta bakgrunden då, våra vänner på Morsas, Henrik Berg framförallt, grundare, som för första gången nu öppnar egen butik i Graffords gamla lokaler på Humlegårdsgatan 19.
Graffords var alltså...
Det var en gammal institution av skomakeri, ja, kan man väl säga. Och jag tycker det är väldigt härligt att Morsas, trots att det ser... Jag visste inte att jag gick in i samma lokal, för de har ju gjort en otrolig renovering och uppdatering av lokalen, kan man ju lugnt säga.
Ja, skovarumärket, det superhärliga skovarumärket Morsas öppnar alltså, eller har i dagarna öppnat en butik på Humlegårdsgatan i Stockholm.
Precis, och jag måste ju säga, det är ju otroligt kul när företag som är normalt sett direct to consumer, eller det är de väl fortfarande, de har inga återförsäljare, när det går så pass bra att de har möjlighet att faktiskt ha en egen yta och en egen lokal att visa upp sin produkt, för de har varit fruktansvärt duktiga på att göra det här digitalt. Alltifrån video, liksom, ja, egentligen hela grafiska profilen tycker jag är väldigt inspirerande, men nu får man möjlighet att också prova, klämma och känna på allt från nyheter till core collection i deras butik.
Ja, men jag hann bara vara där en supersnabbis, men det du var inne på, hur allt det grafiska och hur man klär själva produkten. De är otroligt duktiga där, Morsa. Alltså det handlar ju som bekant inte bara om produkt, utan allt det där omkringliggande också, som bildar, precis, och som skapar varumärket och som skapar förhoppningsvis en attraktion till produkten.
Och jag tycker en av de bästa exemplen på detta, det är företag likt Morsas som lyckas med att visa upp sin produkt genom att minimera antal produkter som syns. Och med det menar jag alltså att genom att visa upp allt man har i utbudet samtidigt, då hämmar man snarare upplevelsen istället för att lyfta fram olika modeller. Sen har man ju mer i andra delar av lokalen och framförallt dolt som man kan ta fram. Det ger mycket, mycket smakfullare, ett mycket smakfullare intryck, kan man väl säga. Det var väldigt kul att se, måste jag säga. Och måste också faktiskt förlänga den här filosofin till, jag menar, events går vi på väldigt ofta, men här fanns det ju en genomgående, ett tema och en känsla som var att det var spansk tapas och charcuterier, det var spanskt vin, det var kava. Jag menar, det är väldigt lätt att bara tänka att man ska slänga in liksom en champagne eller att man ska bjuda på drinkar, men här när man håller ihop temat på grund av att de faktiskt gör alla sina skor i Spanien.
Så det, jag och Henrik har väl bott stora delar av sitt liv där också.
Precis, alltså det finns en väldigt tydlig koppling mellan Skandinavien och Spanien i deras varumärkesbyggande.
Och där var då en icke-spanjor. Ja. Det var inte bara vi som var utbärlingar som var icke-spanjorer, utan det var även en i branschen väldigt känd italienare där.
Jag har ju träffat honom, det har ju du med, vid ett par gånger på grund av till exempel Pitti och liknande. Men det är roligt när man kommer in i lokalen på ett Stockholms-event eftermiddagstid, och då tänker man ju inte att man ska se honom där. Och det är inte så att man blir liksom starstruck så, för att han är jättetrevlig, men...
Nu talar vi alltså om Luca Robinacci.
Ja, men jag kommer ihåg att han stod precis bakom en dörr också. Så jag kommer in och bara... Oj! Är du här? Hej! Det är ju en ganska, det är en härlig, det är ett bra tecken också till varumärket att man får honom att flyga in för en butiksöppning.
Och då sa du, hello everyone!
Ja, det är ju, han är ju en, han är säkert en vattendelare för många, men det jag liksom inte kan komma ifrån, som jag verkligen älskar med honom, det är ju att Luca är Luca. Alltså han är,
han ju har ju ett, alltså, han var ju, eller de gånger jag träffat honom, otroligt trevlig. Mm. Möjligen proffstrevlig, men det är ju sak samma. Ja, men... Alltså, det spelar ju ingen roll. Han har ju det här karaktäristiska italienska uttalet. Ah. Som, det är så, där man har liksom växt upp med dubbad film.
Mm.
Man har liksom sondmatats med dubbad film och pasta i hela livet.
Ja.
Och det, jag tycker det är så härligt.
Jag tycker han har ju väldigt bra engelska rent grammatiskt. Men det är ju som sagt, det finns ju den här charmen. Den förstår jag att han... jag tycker inte att det är något negativt. För att nej, hade han haft perfekt brittisk engelska så hade det ju...
Det hade inte varit han.
Nej, det hade ju tagit bort lite av karaktären. Han är rolig. Vi pratar med massa saker. Han är ju väldigt genuint stilintresserad. För det är inte alla som
vi
är
kanske så. Ska presentera honom, vad han gör. Liksom.
Ja, precis.
Han är ju arvtagare, kan man väl säga, till ett av de största skrädderierna.
I världen, till och med. Han är väl, jag skulle säga att Rubinaccis skrädderi, som ursprungligen är från Neapel, eller som har sitt hjärta i Neapel. Man kan på många sätt säga att de... tillsammans med Attolini, det fanns en koppling där förr i tiden, att de är grunden till den napolitanska stilen. Att det var de som vidareutvecklade den här filosofin att du kan strippa en kostym på den, alltså då pratar vi den brittiska traditionella skräddarsydda kostymen, från de här lite kraftigare axelvaddar, bröstparti, så man gjorde en, ja, det vi idag kallar okonstruerad kavaj och sådär. Och där är ju Rubinacci idag väldigt, väldigt stora. Alltså de har ju, ja, de har inte bara trunk shows i princip hela världen. Men de är ju också baserade i en butik i Milano framförallt. Där deras största del, där Luca bor nu tror jag, om jag inte minns fel. Men London, mycket New York, och det kostar ju därefter. Men hans pappa Mariano har ju alltid varit både hans och jag tror väldigt många andra stilintresserade mäns förebild. För om Luca representerar det här extremt uttrycksfulla, färgglada, napolitanska, så är ju Mariano liksom old school-versionen av det. Med den här lite mer nedtonade, vidare silhuett. Alltså den, ja, mannen bakom kulisserna. Liksom, som gjorde egentligen samma sak fast på, ja, 80-talet framförallt då.
Jag träffade honom senast när jag var inbjuden av klockvarumärket Hublot.
Mm.
Som gjorde ett samarbete med...
Barberis, va? Eller något sånt där?
Nej, det var med honom.
Okay.
Och med Lapo Elkan.
Ja, just det. Men var det inte något tyg? De hade temat av så här Glencheck och...
Jo, men det var då Rubinaccis arkiv som de hade... varit i.
Det är ganska stort ändå. Alltså, det är vad vi vill om Hublot som varumärke idag, men det är ju en, man har ju uppenbarligen en stor position om man kan få till ett samarbete med ett av världens största.
Jag tror att det grundade sig i att Lapo var en stor ambassadör för Hublot. Jag tror inte att han är det idag.
Anna har ju också burit väldigt mycket Rubinacci-kostymer, Lapo.
Så det var precis,
de är vänner.
Det var hans initiativ att de då skulle gå ner i arkiven där och...
Men han är, om vi nu pratar om Luca, det jag också verkligen kan gilla med honom. Han är ju en superjetset person. Han känner ju i princip varenda, om man nu kallar det överklass eller höginkomsttagare i hela Italien, känns det som. För att det har ju liksom blivit så...
Det är många som går till honom.
Ja, och han har ju varit involverad i mycket bröllop och liknande på olika ställen för italienska societén, om man säger så. Men han är ju väldigt ödmjuk. Jag kommer att prata om restips till exempel.
Mm.
Vart man ska åka i Italien och kanske framförallt då. Jag frågade så här, ska jag åka till Ischia? Ja, jag åkte till Ischia mycket hellre än Capri. Mycket hellre. Och även ännu mer... om man säger så, obskyra, mer okända öar. Så att han är ju väldigt... Han är ju en person som må utstråla väldigt mycket välfärd och pengar och ett gott liv. Vilket han säkert har. Men han har ju också den andra sidan, det här kitesurfing och liksom...
Kitesurfing och vadtatuering.
Ja, exakt.
som man ju såg där.
Mm.
Men
det var väldigt mycket trevligt folk överlag på det här eventet, tycker jag.
Alltså, det var det verkligen.
Solen sken. Det är mysigt när man känner att folk som är villiga att gå på ett sånt event är där av rätt anledning, om man säger så. Inte bara för ett glas.
Väldigt trevligt. Och Ja, men som du sa, han gav ju lite restips där och det var lustigt. Man märkte ju hur han liksom kryssade mellan olika öar på den italienska västkusten i samband med olika bröllop som, där han då klär gäster och brudgum och så, men även där han är gäst själv.
Vi pratade lite kort om den evigt återkommande Gianni Agnelli. Vi pratade om det här totalt misshandlade uttrycket sprezzatura. Och det är ju kul att höra från hans perspektiv. För det är ju någonstans, ska man fråga någon så är det väl en italienare. Och han menar ju att det stora problemet, där håller jag verkligen med honom om, det är ju när man inte försöker kopiera anledningen till att slipsen är lite olika lång, utan man försöker kopiera exakta detaljer i en klädsel. Så att hela grundfilosofin kring att det råkade bli så, är det en motsägelsefullhet. Förstår du vad jag menar? Att du har tydligt försökt att få det att se oförsökt ut.
En väldig businessklädsel från Rubinacci med knogtatueringar. Det är väl höjden av sprezzatura på något sätt. Ja. Nu har ju inte han det. Men jag bara tänker lite här nu.
Eller kanske åtminstone en person som har en perfekt sittande kostym, som under den har en hel sliv eller liksom yakuza-tatueringar. Behöver man ju inte vara just yrkeskriminell i Japan för att vara sprets.
Sprets, yrkeskriminell i Japan.
Nej, men jag
25
tror,
sidor i nästa nummer av King.
Jag tror fasen, problemet, det största problemet med sprezzatura idag, det är att idag, alltså det som Gianni Agnelli gjorde på 60, 70 och 80-talet, det var ju revolutionerande för att ingen annan hade gjort det.
Fast är inte sprezzatura exakt det som media idag skriver om, som du och jag har pratat? Alltså det här med quiet luxury och stealth wealth. Att när någonting kommer upp till ytan och får en etikett, så blir allting rent ut sagt så jävla mycket mer ointressant.
Ja, det håller jag helt med om.
Och där var ju sprezzatura, och där är nu har ju sen några veckor eller möjligen en och en halv månad kanske tillbaks kvällstidningarna upptäckt det de då...
Ja, nu är det över. Alltså jag läser en artikel i veckan.
Och vi menar inte sprezzatura.
Nej, utan stealth wealth och quiet luxury. Och jag är så trött på uttrycket när det är som att bara för att alla kvällstidningsjournalister har sett Succession, så har de nu fått upp ögonen för att miljardärer inte nödvändigtvis går klädda i rosa kavajer, utan i
zipptröjor
från Loro Piana liksom.
Och det här är väl också ett tecken på att det är exakt då som
trenden
börjar, eller redan är. Om man nu ens kan kalla det en trend. Det är väl
det är det ju. Det får man ändå
eller
säga. Eller vad. Men det som är viktigt att komma ihåg med alla trender är att du har ju early adapters. Du har liksom olika steg i trendcykeln. Precis som med dubbelmonk. Att det var ju jättemånga som bar det innan en enda stilpublikation pratade om det. Och jag menar, många av de här Loro Piana männen som är riktigt trogna, de började på 90-talet och bära den här seglarstilen. Alltså det är som en mer sofistikerad Henry Lloyd-look liksom. Men idag är det ju folk som bara köper in på looken. Precis som det var att när Zara och H&M började sälja Double Monks, så var det inte så mycket kvar av John Lobb-kopplingen liksom.
Men oavsett vilken trend eller vilket mode, så är man ju, oavsett hur nära ens eget hjärta själva trenden eller modet ligger, så blir man ju inte mer sugen på att omfamna det man eventuellt har omfamnat.
Helt enig.
När liksom Lasse Löbif och Grillbritt skriver sida upp och sida ner i Aftonbladet om någonting. Och det,
nej, jag håller med.
Är man tillräckligt hängiven, då ska man ju såklart inte bry sig om det. Men hur man än bollar med det resonemanget, så blir man ju inte mer sugen ändå.
Det finns en paradox här som jag tycker är problematisk. Och det är, vårt jobb är ju att beskriva olika saker, stilföreteelser och liknande. Och det är det ju även för skribenter såklart. Men på ett sätt så är det ju mer ord du sätter på någonting, ju mer förlorar det dess mystik. Alltså ju mer du dissekerar uttrycket stealth wealth, ju tröttare blir det. Samma sak med sprezzatura. Att det till och med, du kan gå så långt som, jag lyssnade på en videointervju med Simon Crompton och två svenska killar på Robato i Sverige, det här företaget som gör knitwear, och jätteintressant diskussion kring det. Jag tror det var Oliver som sa, alltså nyckeln är ju att en kostym eller en kavaj bara, alltså de som ser bäst ut, det är de som du knappt kan sätta fingret på varför de ser bra ut. Förstår du vad jag menar? Att det är inte uppenbart att, aha, den kavajen är från den producenten eller från, eller att den har liksom två elefantöron som slag, utan det är bara balansen. Och att så fort man börjar dissekera det för intensivt, då tappar man också lite den här mystiken i det. Det kan jag verkligen hålla med om. Sen är det ju fortfarande vårt jobb att diskutera olika spaningar och strömningar i modevärlden eller i stilvärlden. Det kommer vi ju fortsätta göra, men ändå.
Det kommer vi fortsätta göra. Enda skillnaden är att jag kommer att börja klä mig bara i superstora logotyper från Moncler, ja. Louis Vuitton, Bottega Veneta och Balenciaga.
Exakt.
Fortsättningsvis.
Exakt.
Jag kommer börja se ut som Kanye West på liksom steroider.
Det har varit roligt att se. Nej, men för att återkoppla till sprezzatura, så jag tycker ju fortfarande, och det här kanske många inte att, liksom, håller med om, men jag tycker att uttrycket går att applicera på Marlon Brando i liksom Ung Rebell lika mycket som det gör på Lino Iluzzi på Pitti Uomo. För att det handlar inte om ifall du har en slipsknut som är lite skev eller ett uppknäppt double monkspan. Det handlar om att ha en så naturlig och bekväm utstrålning i dina kläder. Alltså det som tidigare har hetat liksom bara att vara cool eller ha coolness eller liksom att vara nonchalant välklädd. Det är sprets. Det går inte att kopiera enstaka detaljer. Det är sättet du bär dina kläder i allmänhet. Och det kommer alltid att vara smakfullt. För att se bekväm ut i vad du har på dig är ju i ärlighetens namn nyckeln 1A till att vara välklädd.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Många fenomen och strömningar blir ju per automatik så mycket mer ointressanta när de får en etikett.
Exakt.
Och när de får en stämpel.
Mm.
Ett annat exempel är ju det som i möjligen århundraden hette makthavare.
Aha.
På King hade vi listan Modesveriges 100 modemäktigaste.
Ja.
Där vi då riktade strålkastarljuset mot de människor i Modesverige som hade mest makt. De som påverkade branschen mest på olika sätt. De som bestämde vad andra människor skulle ha på sig.
Ej att förväxla med bäst klädda som café körde.
Precis,
det är två helt olika saker.
Sen så kom det ett engelskt begrepp som hette och fortfarande heter influencer.
Ja.
Det var och är precis samma sak.
Mm.
Och,
men betyder något helt annat idag?
Ja, på samma sätt som sprezzatura också har en väldigt bred betydelse beroende på vem det är som man anammade.
Exakt.
Influencer är ingenting annat än makthavare.
Mm.
Sen har det anammats precis som sprezzatura och många andra fenomen av människor som man mer eller mindre vill förknippa sig själv med. Men just det här när det man kan kalla för kvällstidningsmedia, klickmedia, inte reflekterar över vad det är som händer utan i själva verket följer en trend i sig. Och den trenden är att skriva om ett fenomen på exakt samma sätt som en annan person har skrivit om
det. Nej, jag förstår vad du menar.
Det och blir lite det är det som nu händer med Stealth, Wealth, Succession, Gwyneth Paltrow i rättegångssalen och...
Ja.
Det är intressant och det är ju det modevärlden handlar om. Och det finns ju mode inom media också. Där,
absolut. Och jag har alltid gillat vinkeln på King 100-listan just för att den inte handlar om huruvida Adidas marknadschef är bäst klädd eller inte. Utan snarare kanske det inflytandet som sagt. Som den personen, den rollen och det företaget har haft. Precis som en designer. Alltså kolla Gianni Versace under 90-talet. Alltså påverkat, eller ännu bättre exempel, Armani under 80-talet. Påverkar ju en hel bransch på grund av en vinkel. Eller liksom, det går att göra jämförelse med konst och så också. Men det handlar ju inte om egentligen något annat än vem och på vilket sätt påverkar ett företag eller en individ andra företag och slutkonsument i hur de klär sig. Jag har ju spytt rätt mycket galla över Brunello Cucinelli som företag i den här podden. Det har ju inte ändrats i min åsikt, men där kan man väl ta ett typexempel på ett företag som var ett av de mest inflytelserika för kanske 5-10 år sedan. Där egentligen en hel bransch kopierade styling totalt. Och det är ju det vi ser nu med Loro Piana. Att varenda företag ska göra en kopia på Summer Walk eller Open Walk. Och varenda företag ska till och med göra en kopia på looken med de här ziptröjor. Alltså det här, quiet luxury. Nu är det som att företag som aldrig någonsin har haft quiet luxury. Som har liksom nästan varit motsatsen i hela sina kampanjfilosofier ska nu bara, okej. Det går bra för dem. Nu gör vi det också. Så här, där är ju lite svårt. Alltså där kan jag gilla Ralph Lauren till exempel mer för det är så här, det här är vi. Vi jobbar inte quiet luxury. Vi jobbar luxury. Eller liksom, det här är vår...
Sen kan jag ju tycka att många gånger är den typen av lyx oerhört diskret som man väl kan...
Jo, men inte på ett samma
men
sätt.
Men liksom. Den appellerar ju inte på den... I och med att det varumärket i sig appellerar ju inte på den här typen av målgrupp. Även det spelar ingen roll vilka plagg de än gör för att man söker sig till varumärken.
Så jag tycker ändå att det är nästan... Alltså att det är smakfullt, det håller jag med om. Men jag tycker nästan att Ralph Lauren är antitesen till Loro Piana i det att deras, framförallt Purple Label-annonser genom alla år har ju visat på här, du ska inte skämmas för att du lever ett liksom privilegierad.
Jag håller med dig i kampanjerna.
Ja, i kampanjerna.
Men om du kan byta kläderna rätt av.
Ja, men det, så är det
men,
ju.
Men i kampanjerna och uttryckssätten rent visuellt så...
Med imagen då, att det här perfekt stylade, väldigt liksom extravaganta skyltfönster med kottar från Peru och cowboy boots till liksom...
Ja, kottar från Peru, Expressen, Aftonbladet. På det nu. Löpsedlar.
Det alla har ju sina våningar. Mm. Nej, det är, ja, men, det är roligt.
En annan spaning är väl fel ord. Ja. Men om vi nu... vi kommer ju inte att släppa det här ändå. Det blir en hatkärlek till, till det här fenomenet. Men om man tittar då på Lukas Mattsson, Skarsgårds karaktär i Succession. Jag har faktiskt inte sett det här själv, den scenen. Men tydligen så, för jag läste i Time häromdagen, att nu avråder läkare från trenden, som de då kallade, att gå barfota utomhus. Och jag kan väl också nu, alla på Aftonbladet och Expressen, börja fila på de här rubrikerna nu. Varning för barfota-trenden.
Herregud alltså.
Alexander Skarsgård får svenskarna att skära sig i fötterna. Nej, men tydligen så går han då...
Jag har sett hela. Han ska ju representera den absoluta extremen åt...
Och det här, jag kan gilla den karaktären.
Han
för att den är inte helt ovanlig. Alltså, den kan man ju nästan pinpointa även i Stockholm med...
Absolut.
När man ser de som har... gjort riktiga, alltså riktiga karriärer och tjänat de här enorma pengarna. När ska den här ängsliga personen som vill kopiera den här tysta lyx, när ska han börja
gå barfota? I kimonos liksom.
Ja. Nej, men gå in på Francen eller Aira eller så här, gå in på Astoria alltså barfota.
Men jag måste säga det. Jag tycker ju inte att Succession är speciellt välklädd serie. Det vill jag vara väldigt tydlig med. Däremot så är den ju oerhört väl klädd. Alltså som kostymör. Alltså den är väldigt trogen. Eller den
menar att den är trovärdig? Eller?
Den är väldigt trovärdig. Ja. I alla fall så som jag uppfattar det.
Ja. Och, nej, det. Jag kan bara hålla med.
Och om man tar då Skarsgård karaktär Lukas Mattsson. Han ska ju vara såklart en extrem version av hela tech.
Ja, och Sverige. Jag menar också att han är trovärdig.
Ja, absolut.
För att, men vad jag nu fascinerar, eller vad jag kan se framför mig, är ju hur det här på allvar kommer att anammas. Jag tror ju inte att det här är påhittat av Time, utan jag tror att det kan ju vara att jag...
Men är man inte lite splittrad i att de här rönen varierar från var femte år ungefär? För var det inte snack om att det bästa man kunde göra var barfota löpning för, du vet, när löptrenden absolut kom. Och nu är det plötsligt det livsfarligt att gå barfota. Men, liksom, så att
men
jag orkar
barfota, hur långt ska vi göra det här avsnittet?
Nej, kan vi inte börja med att säga att man ska inte ens gå strumplös i skorna för ofta. För av ett stilmässigt, ur ett stilmässigt perspektiv alltså. Men barfota, där drar vi
hur tänker du? Att man inte ska exponera för... eller tänker du av hygieniska skäl när man sen tar av sig skorna?
Nej, jag tänker inte alls hygieniska utan... Ja, jo, faktiskt, en grej. Den här trenden att vara strumplös i sina loafer.
Kan vi backa bandet och säga att det var ju en trend för 10 år
sedan. Den är fortfarande väldigt påtaglig. I alla fall inom... mer, alltså inom menswear till viss del. Men framförallt sommartid, det är väl den enda gången varför det skulle vara det minsta relevant att det finns en koppling till att det är varmt.
Men det finns ju fenomenet med att klä sig strump eller då ankellöst kan man väl kalla det, på sommaren. Och sen finns ju det som har ett ortenfenomen att vara ankellös
på vintern.
Att liksom...
Men det handlar ju om att det precis som att du inte springer runt i linnekostym i december så har du ju strumpor på vintern. Det är ju självklart. Alltså så här, mitt problem är att det har tagit så långt så att man ser ganska ofta bilder på sommarbröllop när folk står i smoking strumplöst med ett par slippers eller så här, och då har man ju inte hajat poängen. Strumplöst handlar ju om att du per definition är i en väldigt ledig miljö. Det, och det som är problemet om vi pratar hygien, det är om man springer runt strumplös eller ens i såna här trosor på fötterna som jag kallar, de här no socks.
Det har jag idag.
Ja, ja. Men om man har det och sen kommer hem till någon, vi lever tyvärr kan man väl säga då i ett land där man inte kan förvänta sig att alltid ha på skorna när man kommer hem till någon på middag till exempel. Där får man göra som man vill. Jag föredrar att gästerna har kvar skorna bara av den estetiska anledningen. Jag får väl dammsuga en gång till då. Men det finns ju ingenting äckligare än att ha någon springa omkring som har haft fötterna i ett par svettiga skor en hel dag. Och sen springa runt och lämna liksom fotavtryck på parketten istället. Då tar jag faktiskt hellre lite mer damm i sådana fall. Plus att man torkar väl av skorna när man går. Alltså liksom du ska inte gå i en snöstorm in med kängor och ha på dig dem. Alltså vad är liksom logiken?
Logiken här är att nu ska vi prata om någonting som är roligt.
Ja,
istället.
Det ska vi göra.
Nu ska vi prata om en middag som vi hade. Och det var inte bara en middag. Vi hade förmånen av att ha vår andra middag. Det var väldigt svårt att säga. Tillsammans med det fantastiska champagnevarumärket Bollinger.
Ja, och förra året i, ja, vad kan det varit, november. Så hade vi ju en minst sagt legendarisk middag på Noppes, medlemsklubben. Och nu hade vi ett lite mer, lite annorlunda tema, men fortfarande smoking. Mitt i sommaren, skulle man kunna säga. På Nobis, styrelserummet.
Det fantastiska styrelserummet som var polisens sambandscentral under Norrmalmstorgsdramat.
Wow! Otroligt.
Alltså, det här är mycket klassiskt anrikt styrelserum som tillhörde en gammal bank. Jag har läst på för dåligt där vilken bank det var. Men Norrmalmstorgsdramat, för alla er som har läst på och kanske sett dokumentärer och Clark-serien och bla bla bla. Det ägde ju rum i en bank och ett bankvalv.
Som var precis på hörnet vid Norrmalmstorg.
Under det här styrelserummet då. Mm. Och där för övrigt Lapp och Elkan och jag har varit och handlat Acne Jeans en
gång. Kul.
Apropå Lapo tidigare då.
Var det då Lapo åt upp äpplet med skrutten?
Det gjorde han kvällen innan på Nobis.
Lite
där han bodde då. Så både Nobis och bankvalvet, vi väver ihop den här säcken nu.
Just det.
Men där i styrelserummet hade vi då middag i förra veckan, du och jag, tillsammans med Bollinger.
Ja, totalt 16 väldigt välklädda män och vänner och kollegor som avnjöt en nästan 4 rätters, va?
Ja.
Och inte minst drack 3 uttryck av Bollinger. Som var otroligt kul. Och vi har ju pratat om det här innan, men det tåls faktiskt att upprepas hur, jag menar, champagne. För många kanske tänker liksom champagne över champagne. Det är en underdrift av rang, skulle jag vilja säga. För det har ju väldigt olika uttryck beroende på om du har Blanc de Blanc eller om du har Blanc de Noir som är helt på då Pinot Noir eller Pinot Meunier. Och Bollinger är ju, de jobbar ju inte 100% i sin Special Cuvée med Pinot Noir-druvor.
Men Pinot Noir, eller förlåt, Special Cuvée är alltså instegs.
Ja, alltså deras non-vintage, alltså som inte är årgångsbaserad.
Som i sig är helt fantastisk.
Ja, jag tänkte faktiskt komma till det att man slås ännu tydligare av det när man dricker dem ihop. Att självklart, det finns ju en otroligt hög verkshöjd, om man säger så, på deras Grand Danier som är årgångschampanjen och även RD som är den här sendekorserade superprestigen. Men jag tror, om man bara utgår från direkt ur glas, om du köper en flaska på bolaget, då är det faktiskt svårt och slå Special Cuvée, för på grund av att du har så mycket reservvin i champagne, alltså du blandar en basårgång med tidigare års reservviner som har sparats, och då får du ju en mycket mer komplex och liksom mer mognadstoner i den redan vid lansering, så du behöver ju inte lagra den lika länge. Plus att du också får den här typiska Bollinger-karaktären. Och det är det jag menar lite, att om man äter mat och dricker champagne genom en hel middag, då är det få om någon champagne eller något hus som jag tycker gör det bättre än just Bollinger.
Vi började med Special Cuvée.
Mm.
Sen gick vi in på rosé.
Och den är ju gjord på samma sätt då, alltså med reservviner. Det är inte heller en årgångschampagne utan en non-vintage. Och där tillsätter man ungefär 5-6% stilla rödvin för att få rosé-champagne.
Sen gick vi tillbaks till Special Cuvée. Och sen gick vi in på Grand Danais 2014.
Ja, och jag har haft förmånen att dricka ett gäng olika Grand Danais från olika årgångar. Och 2014 är ju ganska intressant, för den är lite mer, jag skulle säga att den är lite mer elegant. Alltså Bollinger har ju väldigt mycket kropp och väldigt, det är en väldigt stor champagne. Den är liksom kraftfull. Och det är ju 14, den präglas ju fortfarande av Bollinger-stilen, men jag kommer nog, jag ska spara några av mina 14, några år. För jag tror att den kommer ha en sinnessjuk potential om 5-6 år kanske. Medan Special Cuvée dricker, och även rosé, det dricker jag mer liksom, ja, nu om man säger så.
Det blev ju otroligt lyckat med den mat som vi hade. Vi åt risotto,
ja.
Vi åt en kräftskagen.
Vi åt väl ett lammlägg?
Ett lammlägg åt vi, och vi drack ju då Bollinger genomgående. Det var
otroligt
helt
väl.
Fantastiskt.
Det matchade väldigt väl, och som sagt, det är många som tänker kanske, kan man dricka champagne till ett lammlägg? Det kan man absolut. Jag skulle nästan säga att det finns få drycker som går att dricka genom olika rätter på det sättet. Det var väldigt trevligt. Väldigt härligt sällskap vi fick med oss allihopa.
Verkligen.
Och rikta ett stort tack till alla som kom.
Verkligen, det blev en härlig helkväll faktiskt.
Förhoppningsvis inte den sista.
Nej, vi får hålla tummarna.
Det kommer ju komma ut lite härliga bilder på det här också löpande.
Det tycker jag, man ska hålla ögonen öppna.
Mm.
Så kanske det dyker upp lite...
Lite gott.
Ja, lite bildskvaller från den här smokingkvällen. Det var kul att se tre vita smokingkavajer.
Ja, varav en tillhörde Fredrik av Klerke, som måste trott att han var söder om Kairo helt plötsligt.
Ja.
Nej, det var roligt. Jag tyckte det var roligt att han bjöd på det. Men på tal om vit smoking och den här typen av smokingfester, så jag måste faktiskt säga att är man mer än två som har det, eller så, då funkar det. Alltså även i Stockholm på sommaren. Det var väldigt fint väder och varmt och så här. Så det måste finnas någon koppling. Men det som jag kan förstå att folk känner sig lite obekväma med, det är om du går till en tillställning där du inte känner någon, eller du vet att 99,9 kommer ha svart smoking. Då sticker du ju ut. Även om du egentligen inte formellt kanske gör fel, så blir du blir ju blickfånget. Och nu blev det så här, det tänkte jag på både på bilderna och på plats, att det är ganska härligt när man ser tre stycken vita smokingjackor i ett hav av mörka smokings.
Det blev väldigt snyggt.
Mm. Men det är som faktiskt Fredrik har sagt, det kräver ju också att man får vara ännu noggrannare med passform när man har en vit, just för att det sticker ut lite mer. Så då får man vara, det kräver mer av kavajen eller av smokingen.
Så är det faktiskt. Vi hade vår andra middag nu med Bollinger. Och vi kommer snart göra vår andra resa ner till Champagne hos Bollinger. Vi har varit där lite fler gånger, men vi kommer åka ner dit snart igen. Och då kommer vi såklart att berätta om den resan och vad vi får uppleva.
Jag tror att vi ska få uppleva någon form av the art of blending. Alltså, vi har ju haft förmånen att vara på en fantastiskt spännande lunch också. Det kan vi återkomma till. Men alltså, få liksom en insikt mer i hur det går till när man tar fram en non-vintage champagne till exempel.
Mer om det senare i sommar. Men vi är ju såklart tillbaks redan om en vecka. Stort tack för att ni har lyssnat.
Ha det bra.
Hej hej.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.